Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av din bästa poddlöparkompis Evelöv och Månström. Hösten smyger sig sakta på och loppen börjar så smått komma igång igen. Och mitt emot mig sitter en Malin som nyss är hemkommen från Gotland och inspelningarna av Superstars, eller hur?
Ja, jag kom hem bara för några dagar sedan. Så jag har precis börjat jobba igen, som vanligt. Jag har ju varit borta i nästan 3 veckor. Så...
Har du haft semester innan, eller?
Ja, jag hade ju semester innan det och sen 3 veckor inspelning.
Var det 3 veckor?
3 veckor, nästan.
Ja. Men du skämtar?
Nej, nej.
Så ni har varit på Gotland i 3 veckor?
Jajamän.
Men nu... ni får betalt för det här, hoppas jag.
Jag får betalt för det.
Ja, jag tänkte väl, det är mycket arbete som går förlorat där.
Ja, men det är det. Men det är, de betalar för att man ska vara där hela tiden. Så att de just har ju inte det där att oavsett hur långt man går i programmet så är alla kvar till slutet. Så att,
okay.
Och så får man
det är ändå schysst.
Betalt för det.
Så att, men du, jag såg att Sulan hade släppt på dina löparskor och då har du ändå limmat dem en gång under tävlingarnas gång. Så det var hårdkörning där alltså.
Mm, det är det. Alltså, det är inte att leka med att vara med i ett sånt där program. Det, man möter ju alltså tävlingshuven av högsta rang och även om många har lagt av för många år sedan så sitter det där i. Så att, det är otroligt kul att fortfarande, även för mig, komma och leka att jag är gammal elitidrottare och stå på en startlinje och så smäller det när startskottet går. Alltså då drar ju alla iväg i högsta fart och ingen ger sig. Det är ju det är på allvar. Så jag är faktiskt tacksam att jag är hel och inte har gjort illa mig. För det är...
Det kan hända.
Det finns risk för det, men...
Jag Vilka var de andra förresten?
Det är ju Peter Forsberg, Foppa. André Myhrer, gamla alpinisten. Josefin Ökvist, fotbollstjej. Erika Johansson, längdhopperskan, en av mina bästa vänner, så det var kul att ha henne där.
Ja, just det.
Och sen var det en längdåkartjej som hette Emma Wikén.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och sen hade vi en handbollskille som hette Louis Sand. Mm. Och så Anders Svensson, ja, fotbollsspelare.
Men det är lite olika länge sedan de la av karriären. Är inte det lite orättvist att vissa nästan fortfarande är elittränade och andra har... Men Foppa har väl inte... eller är han i bra form?
Ja, jo, men han är ju stark. Ja. Grejen är så här att vi var 4 stycken 70-talister som var från 45 till 49. Jag var faktiskt äldst. Det kändes väldigt... Aha. Överraskande. Att jag
inte Foppa äldre än dig?
Han är 1 år yngre faktiskt.
Ah, okay.
Men vi var liksom i samma ålder ungefär, vi 4. Och sen var det 4 ungdomar som vi kallar dem för. Och de var ju från 29 till 38 år. Och framförallt André Myhrer la jag för 1 år sedan. Och är i väldigt bra form.
Ja, exakt.
Och sen har vi några som liksom nästintill inte har lagt av. Utan var precis på vippen. Så att det gäller ju att ligga i om man ska... Jag la av för 19 år sedan.
Men när fick du veta att du skulle vara med på det här?
Det var väldigt sent faktiskt. Jag tror att det var på grund av corona-året här, så de har haft väldigt sena castingar. Så att det var faktiskt i maj, slutet av maj. Jag tror bara typ 2 månader innan inspelningarna börjar. Någonting sånt. Så att det är inte mycket tid att spela på.
Men du har tränat, har du tänkt på att du ska göra det här och liksom tränat specifikt mot det, eller?
Nej, alltså mitt problem var ju att när jag fick reda på det här, då var ju jag inne i en rehab.
Ja, du sprang ju inte.
Jag hade inte sprungit på 3 månader.
Mm. Just det.
Så jag var ju egentligen, jag var inne i en fas i slutet av att jag började känna att jag kan tacka ja till det här, för att jag inser ju att ska jag vara med på en sån här grej, då måste man vara 100% hel. Det går inte att liksom komma och halvhalta och vara rädd för att maxa, utan jag kände att jag måste vara 100%. Så det här måste varit nästan en bit in i juni, för jag hade liksom börjat känna att ja, men jag kommer att kunna bli hel. Men det som var väldigt bra för mig var väl att jag har kört extremt mycket styrka och rehab under hela våren och blivit liksom, ja, men allmänt stabil och stark i kroppen. Och sen är det ju, får man ju säga så här, det är ju inte extremt mycket löpning, vad jag i alla fall kallar löpning, alltså konditionsbaserad.
Andra kanske inte håller med.
Jo, alltså det är ju löpning, men då är det ju explosiva, snabba grejer mest. Så att det är väldigt lite, alltså jag kände ju det att löpningen kommer inte vara problemet för mig på det här, utan det är ju mer att hålla ihop helheten. Och, så att jag tror faktiskt att det var väldigt bra för mig att jag hade haft min långa styrke- och rehabperiod. Det var nästan bättre än att jag kanske hade specialtränat löpning. Ja.
När får man titta på det här då?
Det här kommer inte förrän i februari.
Aha,
så det var långvård.
Ja. Ah,
okay. Så att jag får ju inte säga någonting om utfallet här. Eller
men är
något,
du nöjd med din insats då, om man frågar så?
Det är absolut. Jag känner så här att jag fick utlopp för att liksom köra på och maxa mot tävlingsmänniskor. Och jag fick liksom testa väldigt mycket olika grenar. Vissa passar bättre än andra, som det alltid gör. Men förutom tävlandet så har jag haft enormt kul. Det var ett väldigt roligt gäng. Vi kommer från helt olika håll, olika åldrar, olika livssituationer. Men vi hade så kul ihop, så att de här 3 veckorna hade ju kunnat bli sega.
Ja.
Om man inte hade trivts vid sidan om. För det är ju väldigt mycket tajt in på varandra under de här veckorna, och trivs man inte i gänget så kan det bli rätt slitigt att vara hemifrån.
Hur bodde ni? Delade man rum med folk?
Jag delade faktiskt med Erika, eller vi hade ett loft och så var det liksom varsitt rum där, men de andra hade egna rum. Men Erika känner jag sedan 30 år tillbaka, så vi har delat rum många gånger. Så det gick bra, men framförallt så vi satt varenda kväll ihop och varvade ner och hade väldigt kul, och det gjorde faktiskt att de här veckorna flög iväg, och jag har haft liksom kul, träffat nya människor och fått tävla på en nivå som inte jag har gjort på många år, så att jag har maxat det enda jag kan säga.
Men du springer nu igen.
Det gör jag.
Och även intervaller eller?
Det jag gjorde var ju att jag var klok och väntade ut den här skadan. Och sen började jag försiktigt, så jag hann med kanske 3-4 intervallpass innan jag åkte, bara för att känna att jag var hel. Och sen har jag liksom fått de här veckorna och liksom testa kroppen att den verkligen har hållit, och nu är jag helt tillbaka, nu kör jag på för fullt igen, och det känns otroligt härligt att få springa igen. Jag har sånt löpsug och glädje så att ingenting stoppar.
Nej, men då är det väl bra timing här att loppsäsongen börjar komma igång här. Och
men du då? Hur är det med din löpning?
Jag drabbades ju av en motivationssvacka därefter att jag gjorde den där satsningen förra året. Jag känner inte att jag riktigt har kommit tillbaka. Nej. Och sen så har jag också börjat fundera på om jag vill komma tillbaka. Eller så här, vad vill jag komma tillbaka till? Jag vill ju inte komma tillbaka till det jag gjorde, för det var ju inte någonting som passade mig. Men däremot så har jag upptäckt att jag har börjat köra mycket, mycket mer styrketräning, framförallt tyngre styrketräning, och så varvar jag många repetitioner med riktigt tungt, och sen så kör jag fortfarande ungefär 3 löppass i veckan, och jag känner att löpningen är väldigt rolig. Alltså det jag känner att det är klart jag har ju inte den där sista spurten i mig, för det måste man köra intervaller, men jag tycker fortfarande att det är kul och jag känner att kroppen känns hel och skön.
Ja, så du kör inga intervaller eller något? Utan bara...
Nej, jag kör inte intervaller så, utan jag liksom regelrätta intervaller. Men däremot så, dels går jag på pass, som jag gjort till exempel tidigare idag, där ingår intervaller, liksom att man ökar tempot på löpband. Och sen så brukar jag även göra när jag springer distans, att jag lägger in sista 3 kilometerna, liksom ökar jag tempot.
Mm.
Och det tycker jag funkar jättebra för mig. För då är man rejält flåsig. Och det funkar för mig. Sen får jag se om jag får feeling och börjar köra intervaller igen. Men det lockar inte jättemycket just nu faktiskt.
Ja, men det är väl otroligt bra att bara gå på känsla. Man kommer i olika faser, olika perioder. Och bara följa huvudet. Trots allt så säger jag alltid att det här med träning ska ju vara kul.
Ja, men exakt.
Och då får man hitta vad som passar här och nu.
Ja, men exakt. Och jag upplever ju också så här att många som hör av sig till mig och som har tappat motivationen, de tror att man måste köra på ett visst sätt. Mm. Och det måste man ju inte. Alltså det kan vi slå fast här och nu. Det finns ju inga rätt eller fel, utan strunta intervaller eller kör intervaller. Det är du som bestämmer.
Ja, och som sagt, kroppen är ju den, som sagt, mitt halvår tillbaka här har ju varit extremt lite löpning, men väldigt mycket träning. Och jag känner mig nu liksom allmänt sett i väldigt liksom stabil. Liksom, kroppen är i alla fall hållbar, känns den som. Det är ju någonstans det som är det mest tillfredsställande, känner jag. Än att man liksom har... Ja.
Med lite så här känning här och där. Och jag tyckte, när jag körde intervaller som mest, så tyckte jag att det var svårt att... jag kände mig aldrig riktigt hel, utan det gjorde alltid lite ont någonstans. Jag gick och oroade mig för att nu kanske den där hälen där, eller och det tror inte jag är bra längden. Och där tror jag också har mycket med kosten att göra, att man kanske får i sig för lite mat troligtvis. Men det är intressant. Vi har ett fullmatat program att bjuda på idag. Lidingloppet närmar sig bland annat med stormsteg, så det kommer vi naturligtvis att uppmärksamma. Massvis med intressanta lyssnarfrågor från er har kommit in. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan, som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com, och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Ja, Ja, precis. Det har kommit in massvis med lyssnarfrågor och ja, av naturliga skäl då, eftersom Lidingöloppet inte är så långt bort, så är det många som frågar om just Lidingöloppet. Kan ju också ha att göra med att du är ju lite grann av ett Lidingöloppet-proffs. Mm, ja, det... Ska du springa i år förresten?
Nej, jag kommer inte springa Lidingöloppet i år, och det är ju, det talar för sig själv egentligen att jag har ju haft ett katastrofalt dåligt löparår, får man säga. Ända sedan jag opererade min häl i november så var jag borta 2 månader av det, och det var ju planerat. Men sen blev det ytterligare 3 månader här utan löpning, så jag har sprungit alldeles för lite för att jag ska känna att jag är tränad för att kunna göra något vettigt av det. Och jag är dessutom rädd att det skulle bli för hårt.
Känner du att det måste det vara liksom att du känner att idag kan jag göra en bra tid? Eller skulle du kunna ställa upp i ett lopp och så här, jogga runt för att det är så här kul och njuta av stämningen och göra lite high five med publiken?
Absolut inte. Nej, där är jag inte alls. Nej. Utan då känner jag, då gör jag gärna det på träning.
Ja,
men ska jag ha nummerlapp på mig, då finns det ingen anledning för mig att inte känna att jag kan springa okej. För att vara mig här och nu. Och
Sen
behöver jag inte, jag har inte den där prestigen i att jag måste vara fulltränad och göra jättetider, men någonstans som vill jag ha gjort lite jobb för att känna att i alla fall utifrån mig kan prestera hyfsat.
Mm. Ja, men det är lite så talar väl en elitidrottare liksom.
Ja, för annars varför ska jag tävla annars? Annars så kan jag ju lika gärna bara träna. Mm. Och nu är jag inne i en jättefin tillbaka comeback till träning bara, och jag njuter verkligen av att få springa och bara tar det lite uppbyggande här nu. Så att,
men hur känns det när du springer idag då? Du känner ingenting överhuvudtaget av skadan?
Nej, det gör jag inte. Jag kände lite grann när jag började i början av juli. Började jag jogga, och framförallt kände jag mig extremt tung.
Ja, men det är skönt att du även kan göra det.
Sprang 4-5 kilometer i långsam fart och kände mig... Ja, mig blytung helt enkelt. Ja. Men tack och lov så har jag varit där förr. Och det är något som faktiskt är väldigt nyttigt för mig att få med mig. För jag känner ju med att jag tränar många motionärer i olika situationer. Så tycker jag faktiskt att det bara är sunt för mig att få känna på att inte alltid vara i... toppform.
Det är lättare att leva sig in i hur motionärer har det, om man får ha det lite tungt ibland.
Ja, men och ja, både det, men sen också att det faktiskt går att ta sig tillbaka relativt snabbt om du har tränat annat. Ja. Så att även om det kändes verkligen blytungt i början för mig, så tog det inte jättelång tid innan det började lätta.
Nej.
Och innan det faktiskt kändes riktigt bra. Mm. Och det är också väldigt viktigt att ha med sig när man liksom, så att man inte går ner sig i källan helt och tror att nu är all löpning borta för allt framtid här.
För men det är ju så, hjärtat vet ju inte vad man gör för aktivitet. Så det är ju det här liksom, trögheten i början, det handlar ju mest om att kroppen inte är van vid det rörelsemönstret. Mm. Så det är ju bra också för de som lyssnar som kanske har en motivationsvacka och känner sig men jag vill inte springa. Nej, men gör inte det då. Gör någonting annat som du får pulsen i.
Mm.
Så, ja.
Nej, och styrka.
Då
kommer man väldigt snabbt tillbaka.
Gud,
och det är det viktigaste. Och man ska bara igenom de där tunga passen i början och tillåta sig att ha dem.
Ja. Nej, men det är bara att överleva. Vad heter det på löparspråk? Kliv, överleva.
Jag kanske är det.
Det är någon sån där löpar...
Den har inte jag hört.
...mantra. Men... Det låter väldigt mycket löp och snorsport. Ja, hur som helst.
Nej, så Lidingöloppet. Nej, jag kommer inte dit.
Du ska inte köra.
Men
det är liksom några personer här, och jag ska bara säga vilken typ av frågor vi har fått in. Dels, det kan vi ta lite senare här med backintervaller. Men de undrar ju hur man ska lägga upp träningen då sista veckorna här inför loppet. Om man får in ungefär 3 pass i veckan. Och sen är det en här som undrar vad man ska prioritera för pass om man vill komma ner mot 2:45-2:30. Så då vet ju inte vi vad den här personen är kapabel till eller har gjort tidigare. Så det är ju lite svårt att svara på.
Ja, och därav, jag säger så här att skillnaden på Lidingöloppet mot ett annat plattare långlopp är ju att det krävs mera styrka och det krävs mera pulsträning. För att man klarar sig liksom inte på... den här liksom asfaltsplatta löpningen bara, för man blir väldigt utsatt sen i de här backarna, både uppför och nedför. Så att det jag säger alltid, och de som jag tränar mina kunder inför Lidingloppet, det är det allra allra viktigaste, att man har kört i kuperad terräng innan. Och då är det, om det är distanspass eller slänga in intervaller i kuperat, men det är viktigt att få den träningen, för annars så tar man stryk där ute.
Man måste vara van vid mjölksyra helt enkelt, och jobba med mjölksyran.
Ja, och jobba, att kroppen är van i att gå upp i mjölksyra och sen kunna fortsätta springa på platt och få bort mjölksyran och de här pulshöjningarna som kommer att ske. Så att där har vi liksom, har man liksom inte sprungit tillräckligt mycket i kupet, då tar både musklerna stryk och att man inte tål den där pulsrusningarna. Så att,
vänta, nu ska vi också säga då, han verkar ju sikta på frågeställaren på 3 milen. Eftersom man pratar om 2.45, 2.30, utgår jag från att han menar 2 milen.
Ja, det är ju 3 milen, ja, precis.
För det finns ju andra distanser också.
Men det är ju, alla distanser är ju kuperat. Ja, det är liksom, oavsett vilken du väljer så är det samma. Du får backarna. Och det är ju det som jag tycker är så härligt med det loppet, att det innehåller liksom flera moment. Det är inte bara ett långlopp, utan det är just den här att man faktiskt får inkluderat det här med pulshöjande inslag och råstyrka.
Ja.
Om man nu känner att man vill putsa lite här sista veckorna, så är det att, har ni tillgång till ett kuperat terrängspår och i närheten, så ger det ut där på många av era pass. Liksom även, det kan vara även lugna pass, men att man ändå får den där tåligheten och bara, behöver inte springa fort i backarna hela tiden, men bara liksom att vänja in kroppen med det.
För han kommer ju inte att ligga och pusha stenhårt på 3 milen. Han kommer ju att ligga i någon slags alltså lite snabbare än distanstempo, eller hur? Alltså det blir ju inte mycket snabbare.
Nej, men då är det mer att benen ska bli tåliga till den där, liksom att man drar på sig ändå lite syra i backarna och så springa av sig det och så hitta teknik nerför, så att man inte liksom bromsar på fel sätt. Och
men alltså, kan man hämta hem det på några veckor innan bara?
Ja, det beror ju på var han ligger idag. Han kanske ligger på 2.40... sex.
Nej, det vet
nej,
inte.
Men, så nej. Det beror ju på hur långt, alltså han kanske är i det spannet och det är bara liksom en liten putsning som ska till, det vet jag inte, men så det är ju liksom att och även kan liksom slänga in så mycket pass som möjligt i kuperat, även om det är som sagt lugna pass. Så det är inte liksom bara att gå och köra ren backträning, utan hitta kuperade rundor.
Det bör man ju också kanske lyfta fram, att det är en man som ställer frågan, för att det är ju lite olika i, ja men generellt i alla fall, män och kvinnor presterar ju olika, så att liksom 2.30 för en man, det är ju liksom en helt annan tid för en kvinna oftast.
Jo, vi har ju alltså silvertid som, eller medaljtid.
Det är väl 2.38 va?
2.38 för tjejer och 2.15 för killar. Ja. Så det säger sig självt att det är ju rätt stor skillnad på vad man bedömer är liksom likvärdigt då.
Ja men precis. Ja, men det låter väl vettigt. Och sen, när tycker du att man ska sluta med den här backträningen och bara så här underhållsträna inför loppet?
Det är ju liksom, du kan köra Lidingloppet är väl på lördag eller söndag, så det är ju den helgen.
3 milen är väl på lördag?
3 milen är nog på lördagen, men 15, 20, ja, de andra, det är ju hela helgen där, så det beror på vilket lopp man springer. Men du kan ju springa något ordentligt helgen innan, men sen måste du släppa av hela sista veckan egentligen, alltså, med bara lättare grejer.
Alltså dra ner på mängden och kanske bibehålla lite back så att kroppen kommer ihåg. Någon backe?
Nej, det skulle jag inte säga, utan jag skulle säga så här, sista 5 dagarna där, alltså, sista veckan, med alltså vardagsveckan där, den är egentligen att lätta upp och få lätta ben och bli sugen.
Vad ska man göra då? Bara ta något lugnt?
Vila mera och sen gå ut på lättare distansrunder med liksom, där behöver du inte jobba i backar så mycket längre. Nej. Utan det finns inget mer att göra egentligen, annat än att bara bli sugen på att få ut det du har. Så att om det nu är ett par veckor här där du fortfarande har chansen att träna hårt inför det här och känner att man måste skruva på de sista knapparna, då är tipset att lägga så mycket som möjligt i kuperat.
Jag är helt enig med dig. Jag skulle också vilja tillägga bara att det som är trevligt, det är ju om man, nu tjatar jag jämt om det här, om man väcker sin rumpa lite. Om man gör lite så här flogan på den eller gör lite så här lätta utfall, det behöver ju inte vara med vikter. Men bara att rumpan väcks till liv så att den kan utnyttjas där på Lidingö. För det kommer man ju att tycka
ja,
är väldigt trevligt.
I uppförsbackarna är alltså, det ju det som är motorn. Exakt. Rumpa och ja. Baksida är
hur,
ju det
hur,
som...
Hur gör du, Malin? Brukar du tänka specifikt så här, nu ska jag kicka igång rumpan här? Eller
nej.
Kommer det bara fart?
Jag tror att den är van att kicka igång där. Ja, nej, jag gör ju inget speciellt. För mig är det ju som sagt, jag försöker göra träningen som krävs innan och sen bli så sugen som möjligt de sista dagarna så att man är beredd att kämpa också. För det här är ju fysiskt sett ett krävande lopp, men det är också mentalt att man ska liksom orka hela vägen att stå i de här krävande partierna när man börjar bli riktigt trött. För där får man liksom inte det där gratis. Du kan inte bara lyfta benen så är du igenom, utan du måste trycka.
Ja, det är inte riktigt ett asfaltslopp ju, utan Nej. Det är någonting helt annat.
Så därför är ju också styrketräning också viktigt inför det här. Att, det är liksom, att man är stark i bålen, att man har liksom lite mer styrka än bara den där långdistansträningen.
Man orkar hålla upp i kroppen. Men är det någonting som han ska göra nu då inför? Tycker
det
du
kan
det?
Han absolut.
Lite kroppen, inte jättemycket.
Nej,
då,
alltså, utan det är ju inte, mer... inte att köra tung styrka. Nej. Men liksom bålstyrka är ju extremt värdefullt inför Lidingloppet, för du har det både uppför och du har det i nedförsbackarna.
Just det.
Orka hålla upp kroppen. Så att,
lite, men har liksom han, kroppsvikten räcker.
Eller? Han och alla andra, har man inte lagt så mycket fokus på det, så tryck gärna in mycket av det, för det blir man ju inte tung i löpningen av, det blir man ju bara stabil av.
Ja, men det var faktiskt en som frågade mig, men jag ska springa, jag vet inte vad det var för lopp, jag vet inte hur jag ska träna, ska jag få in lite fler löppass? Och då sa jag bara, nej, men alltså, jag tycker du ska strunta i att springa, utan jag tycker du ska köra lite aktivering, alltså inte styrketräning så, men ändå så här, väcka musklerna till liv och köra lite rörlighet. Och sen kom den här personen tillbaka och bara, men gud, jag fick liksom den här känslan på loppet. Det var ju en helt annan känsla. Jag brukar alltid vara trött från start. Man bara, ja, men då troligtvis så har den här personen tränat för mycket in i det sista. Och nu så plötsligt liksom var det någonting helt annat.
Så... Nej, men det är därför jag säger så här. När man kommer in i sista veckan inför ett lopp, då är det ingen idé att tänka att jag ska få in ytterligare ett backpass, jag ska få in ytterligare ett långpass. Utan då är det färdigtränat. Du kan inte göra mer inför det loppet. Däremot så kan du få fram det du har. Och det är ju det som är det härliga, att stå på startlinjen och känna att det spritter i benen och du är sugen mentalt och du är lätt från start.
Det är så skönt.
Och sen har du förhoppningsvis den där grundstyrkan, att du har tränat bra inför, så att den plockar du fram sen. Men att träna för hårt inpå, då blir du bara sliten.
Ja, både i huvudet och i kroppen.
Ja.
Ja, men jag hoppas att du kände att du fick ett bra svar där, och men vi får önska lycka till helt enkelt.
Ja, verkligen. Jag hoppas vara tillbaka nästa år.
Vi spinner vidare på Lidingöloppets ingredienser kan man säga, och tar en fråga här som handlar om backintervaller, Malin. Och då har vi fått den här frågan. Hej, jag älskar podden och jag är så glad för ett nytt avsnitt. Jag undrar om ni kan prata lite om backintervaller. Jag har tränat löpning regelbundet i 20-25 år med avbrott vid 3 stycken graviditeter. Jag har haft ett längre skadeuppehåll på cirka 9 månader på grund av höftskada och är tillbaka i löpning regelbundet efter skadan sedan våren 2020. Jag har byggt upp kroppen långsamt efter skadan och känner mig stark och vill nu satsa på lite fart och bli snabbare. Springer intervaller en gång i veckan och varvar snabba, korta och långa intervaller på plant underlag med backintervaller. När jag springer backe varvar jag långa backintervaller på 1,5 minut lite mindre branta backar med branta och korta 30 sekunders backar. När jag springer korta branta backar är det benen som tar slut, inte flåset. Benen känns tunga i kort backe och jag orkar inte trycka på. Jag har liksom inte kraft i benen. Vad är ert tips här? Fler backar, styrketräning eller vad ska jag göra?
Ja, jag vet ju inte om hon har känt så här innan den här skadan, om det har kommit att det har blivit segare efter den. Men det som jag skulle tipsa om här är ju att kanske köra, alltså, i och med att det är benen som tar stryk mer än flåset, så är det ju styrkan i benen på något sätt.
För det här
är ju mer. Och när det kommer till kort så är det ju liksom lite mer då mjölksyratålighet och explosivare. Så det hon skulle kunna göra som bygger väldigt mycket upp benstyrkan och just spänsten är ju att köra sådana här mångsteg upp för backa. Alltså sådana här långa
löpskolningskliv.
Alltså det är som ett långt löpsteg med knälyft, liksom som ett trestegshopp.
Ja, det är väldigt avancerat. Man kan ju googla mångsteg, ja, så får man upp.
Ja, men precis. Det är svårt att beskriva helt i hur det ser ut. Men det är ju sådana här, alltså i en, inte allt för brant backe, men i en sluttande backe, köra liksom 30 meter upp och just köra sådana här så att det blir som en löpnära styrketräning för benen. Mm. För det, där får du både spänst och styrka. Det är just den här som kan hjälpa till i att man får den där löpspänsten och styrkan är ju just lite mer hoppövningar. Det är ju samma som att köra, alltså, du kan ju köra grodhopp och borsovhopp.
Ja, just det. Gud, det har jag provat någon gång när du coachar
mig.
Ja,
får brutal träningsverk.
Ja, de är inte att leka med.
Nej, men där får du ju aktivera rumpan om man nu är ute efter det också.
Där är rumpan verkligen påkopplad.
Så att jag skulle liksom, för att få tillbaka eller få upp den liksom benspänstyrkan, så är det mycket hopp alltså. Ja. Spänsthopp av olika karaktär. Och just gärna uppförsbacke på de där mångstegen, då är de ännu effektivare.
Men hon är ju lite inne på styrketräning och det kanske inte heller är en dum idé. Men hon, alltså, och då menar man alltså, inte att hon ska köra svintungt, men däremot att hon kanske, ja, men, lite vikt på och sen göra, kliva upp på någon låda.
Absolut, step up med vikt och även utfallsteg med vikt kan du ha och knäböj är jättebra. Alltså, de här klassiska, om man nu kan tänka sig att gå till ett gym där det ändå finns vikter, så sån ren och skär klassisk benstyrka är jättebra också. Ja. I kombination med den här liksom löpnära spänststyrkan mera, för man kan ju bli rätt tung av tung benstyrka på gym, men om man liksom kombinerar det med lite spänststyrka så kan det bli rejält bra.
Ja, men, alltså, men jag snackade lite med en som också håller på med styrketräning och springer, och ja, men just det här att man kanske också måste acceptera att man kan inte ha de här supervikterna, alltså supertunga vikter när man vill springa på ett bra sätt, utan man får försöka hitta något slags läge där du, ja, men för att vi långdistanslöpare behöver ju ändå fler repetitioner. Vi har inte supermycket nytta av att klara två repetitioner, utan vi håller på med ett långsiktigt arbete liksom. Så även om vi pratar explosivitet så är det ju ändå explosivitet i en långdistanslöpning. Så att det kan ju vara bra att ha bakhuvudet.
Man
det
kan köra inte 10-12 reps också utan att det är och även med lite tyngre vikt, men man behöver ju inte de här 2-3 reps alltid.
Nej,
om man inte ska bli en sprinter.
Exakt.
Så att jag tror att hon ska satsa lite mer då på att faktiskt få tillbaka den här benstyrkan. Ja, både i styrketräning och i hoppstyrka.
Ja, och sen
och fortsätta med backar, absolut.
Precis. För det är lite frånskjutet här som behöver boostas.
Ja, och det är ju också, det är ju även vadhopp, så att nu pratar vi inte bara att låren ska bli starkare, utan det är ju det är ju de här liksom olika spänsthopp för vaderna också, så att för där sitter mycket av, som du säger Petra, frånskjutet, och att man orkar hålla sig ändå upp uppe och inte liksom sjunka igenom när man blir trött.
Nej, och sen jag har ju också då insett att fötterna, där har vi ganska mycket muskler. De är också viktiga i det här skedet när man då är mycket på framfoten. Då är det superbra att, men det behöver inte vara så avancerat, men gå lite på tå hemma. Kör lite så här... ja, men tåhävningar, alltså så att
hoppa hopprep, som jag säger.
Ja. Mm. Ja, men det som du tycker funkar för dig, gå på tå hemma eller gå på hälen hemma, alltså så här, fötterna ändå, att du känner att de är där. Mm. För det är de som ska jobba väldigt mycket när du ska göra de här korta sprintarna upp för backen.
Nej, och sen är det bara fortsätta träna backar också, självklart, för det är man blir bättre av det om du kör fler och fler backar sen. Sen kan man även, behöver inte alltid vara så brant för att det ska vara kort, utan man kan köra liksom så att det är lite, lite mindre lutning, men ändå mm. kort, så att du har kanske lite mer kraft då, och trycka på med ännu högre fart.
Mm.
Så att det där kan man ju också variera.
Ja, men det är klokt sagt, tycker jag, för att jag såg någon gång, jag vet, det var när jag skulle springa maran, då hade ju Anders Salkaj, han hade ju någon sån här sprintbacke, och den körde ju han i en hiskligt brant backe, alltså den var alltså tokbrant. Mm. Och då kände jag ju att liksom, ja, men jag tror inte att det där riktigt, jag tror jag kommer paja min baksida om jag gör det där.
Nej,
så
och
det
och
behöver
risken,
inte vara så brant.
Nej, nej, risken om det är för brant backe är ju att man tappar löptekniken, ja, helt, att, ja, att du liksom inte orkar hålla ihop några bra löpsteg, och då
bättre att gå nästan.
Då tycker jag att, ja, faktiskt, ja, men då tycker jag det är bättre att minska på lutningen lite och ha ett bra löpsteg och trycka på med fart, så blir du, ja, trött istället. Så att och skulle det vara det här som vissa får för sig, att man ska upp för en slalombacke och sånt där, ja, men då tycker jag det är bättre att bara gå då.
Ja, men det är också
power
bra.
Gå, det är också bra, men då blir det mer liksom bara råstyrka,
ja,
med flås, men det är, där tycker inte jag det är någon idé att springa ens, utan ja, då är det bättre att springa när man kan ha ett bra löpsteg.
Du vet att jag har sagt det här förut, så nu blir det lite repetition för dig då, Malin, men jag satt ju mitt 5 km pers några dagar efter att jag kört ett sånt pass, alltså stavgång i Hammarbybacken.
Mm.
Helvete vilket frånskjut man fick, kan jag säga.
Ja.
Så det vill man testa någonting nytt, för det bör man ju också våga.
Absolut. Nej, men så,
ursäkta svordomen.
Minska
men
ner lite på lutningen, skulle jag säga. För jag säger alltid att jag tycker inte backar ska vara för branta om du nu ska köra backträning, för att det blir ofta att du knegar upp, att du inte får några bra löpsteg.
Men är inte löpare lite så här, att det gärna ska vara så här all in? Ska det vara brant backe, då ska det vara en himla brant backe, och ska det vara långt, då ska det vara superlångt och fort, alltså det,
ja,
man
absolut
kanske måste våga,
ja, våga minska lite. Ner och så, ja. Ja, jag säger istället att låt det bli farten som dödar, ja, det är ju inte liksom det branta.
Mm. Det är ju mycket jobbigare att komma dit.
Precis.
Ja, jag hoppas att hon kände att hon fick lite svar där. Malin heter hon också.
Ja, härligt. Jag hoppas att du bygger upp benen där så att det blir ännu mer stunds.
Vi har fått in en fråga här från Linda. Hon skriver så här. Roligt med ett nytt avsnitt att se fram emot. Min fråga gäller styrketräning och löpning. Vad jag har förstått så tränar Petra lite tyngre styrketräning just nu, vilket jag också gör. Jag vill bygga muskler, men jag vill också springa. Jag vill inte tappa min kondition. Hur planerar man sina pass för att inte alltid vara lite sliten? Vad är realistiskt att tänka kring löpningen? Hur gör man för att bara upprätthålla konditionen under en period? Långpass, intervaller, myspass. Ska springa Göteborgsvarvet virtuellt nu den 11 september blir det väl, va?
Ja, det måste det vara.
Och är anmäld till Stockholm Marathon i oktober. Båda dessa lopp är anmälningar som är gjorda innan pandemin. Är egentligen inte så sugen på att springa dessa längre, men kommer förmodligen att fullfölja ändå. Sen har jag inga mer lopp inplanerade. Så egentligen handlar min fråga om man vågar släppa löpningen ett tag för att bygga mer muskler, men utan att konditionen ska hamna på noll. Och jag glömde skriva. Hon lyssnar på vår podd och tycker den är bäst också.
Ja, härligt. Den får vi inte glömma.
Den måste vi läsa upp.
Nej, men Peter, du var ju inne på det här lite tidigare, för du är ju på ett sätt inne i en sån period själv, vad jag förstår.
Ja, och jag kan verkligen lugna Linda med att man tappar inte konditionen så som man kanske föreställer sig. För alltså, styrketräning är ju också flåsigt.
Absolut.
Beroende på hur man lägger upp den. Men jag känner i alla fall under mina pass att jag har puls.
Ja, oja.
Så att det tränar ju konditionen då också.
Speciellt om du kör stora muskelgrupper eller flera muskelgrupper, så att du inte bara kör en endaste liten muskel i taget.
Nej.
Så känner man ju verkligen att det tar extremt hårt på hela kroppen. Och det är därför det är bra om man nu ska köra styrketräning, att köra sådana allround, där du måste liksom hålla ihop allting, ja, på ett sätt, även om det är lite specifikt åt något håll.
Har du kört, du som har hållit på mycket med styrketräning, Malin, det hette ju någonting, det var ett brutalt pass som jag körde här, som var uppkallat efter någon så här dansk brottartränare, Preben.
Jaha.
Har du kört det?
Nej, det tror jag inte att jag har gjort.
Nej.
Vad innehöll det?
En slags pyramidträning då, med totalt 7 övningar, där man börjar med att göra övning 1 och sen vilar man lite grann, och sen så kör man övning 1 plus 2, och så vilar man lite igen, och sen övning 1 plus 2 plus 3. Och när man har gjort alla 7 övningarna så plockar man bort en övning i taget tills man är tillbaka på 1. Och man gör ungefär 10-12 repetitioner av varje övning. Så du kan ju se här att liksom här var jag på gymmet då. Så jag vilade inte speciellt mycket. Så jag låg ju på nästan 90% av maxpuls under 45 minuter.
Ja.
Och det var ett riktigt jäkla bra pass.
Mm. Nej, men och det liksom handlar om mycket det här att... Jag tycker styrketräning ska handla mycket om att varva också. Alltså som vi är inne på med löpning. Att liksom springer du bara myspass eller springer du bara långpass, så blir du bara bra på en grej.
Ja, springa de här lugna passen.
Ja, men och det är ju samma med styrketräning egentligen. Att liksom varva lite tyngre styrkepass, om du nu är ute efter, som Linda är, att liksom bygga lite muskler, bli starkare, bli liksom inte vara rädd för att satsa lite på det, men inte bara stå och lyfta blytunga vikter, utan du kan även köra liksom varvade pass som är lite mer repetitioner och flås. Och men där hade ju du i den där Preben-varianten, såg det ut som du både hade vikter och att det ändå var liksom hyfsat med repetitioner.
Ja, alltså sen ska vi kanske tillägga då att det här är inget pass som man gör varje vecka, utan jag skulle verkligen rekommendera att man varierar. Så vissa veckor kanske du bara kör styrketräning med kroppsvikten, så att man hämtar hem lite, så att man löpningen inte tar allt för mycket stryk, och sen någon annan vecka så kanske du tar på lite vikter. Men jag tycker inte att man behöver köra de här alltså, ja men, 2-3 repetitioner med supertunga vikter. Det är ganska stor skaderisk om man inte är van. Alltså jag skulle inte göra det.
Om man ska varva, nej, precis. Om man ska varva det med konditionslöpning, så är det ju egentligen meningslöst. Alltså det är ju om du är ute efter att liksom bli väldigt explosiv och ska ha de musklerna
typ
till något
sprinter.
Annat.
Ja.
Sprinter, eller om du håller på med någon annan sport där du behöver bli väldigt explosiv. Men att varva sån styrketräning med att bli uthållig, det liksom tar ut varandra lite grann. Ja. Däremot, som sagt, är det inte så att du inte kan köra tunga vikter och liksom bli väldigt stark. Men det här med, hon var ju inne också på det här liksom, att hur ska man lägga upp det med styrketräning om man liksom också vill ha lite kondition kvar i, så är det ju så att i alla fall, ja, det känner nog alla, men när man har kört ett riktigt tufft, tungt styrkepass, då är man väldigt tömd dagen efter. Det är ingen idé att gå ut och köra någon hård löpning där.
Jag kan säga att du blir en minut per kilometer långsammare, det är meningslöst.
Bättre att gå. Tung och tom.
Cykla eller gå istället.
Ja. Så att, och det även om man är väldigt bra tränad, så är det liksom ingen idé att köra något sånt. Men... däremot så är det inte sagt att du inte kan lägga in några konditionspass under en vecka. Du får bara planera in dem lite. Att efter de här riktigt tunga styrkepassen så behöver man längre återhämtning. Men om du inte är på gymmet varje dag och kör tung styrketräning, vilket väldigt få är.
Ja, det låter ju kanske inte
då ska du vara väldigt noggrann. Då ska du vara någon sån riktigt styrkelyftare som är ute efter att bli otroligt stark. Och då måste man köra vissa muskelgrupper bara. Då är det liksom, idag är det bara bröst och axlar. Och imorgon är det...
Isolerat. Ja. Och det är egentligen ingenting som... Jag tycker inte att löpare har något nytta nytta av att hålla på att isolera muskelgrupper om man inte ska stå och tävla i bodybuilding eller någonting, utan det känns ju som att det går mer mot att man involverar fler muskelgrupper, och det är ju det vi löpare, vi vill ju ha en löpnära styrketräning. Som,
precis, för när man springer så är ju hela kroppen involverad och den ska liksom matcha varandra hela tiden, så att därför så är det liksom att om du kör ett styrkepass, då behöver du liksom inte köra styrka dagen efter egentligen om du är motionär, utan då kan du ju ta en lugnare dag om du är sliten, och sen så kan du springa 2 dagar efter eventuellt eller köra en annan styrketräning, en lättare variant eller en cirkel. Men,
så att, men jag tänker så här, hon skriver då att hon är anmäld till virtuella Göteborgsvarvet halvmara då, och sen Stockholm Marathon i oktober. Och då kanske om jag skulle coacha henne så skulle jag ju säga så här, men du kanske inte behöver dra igång med den här styrketräningssatsningen nu när du har de här loppen inplanerade, utan då vinner ju du på att vara lite lättare i kroppen. Jag vet inte hur hon har tränat, det framgår ju inte riktigt. Alltså, hon vill ju bygga muskler. Men vill även springa.
Alternativt att hon bara kör de där loppen som en mysgrej.
Liksom jippolöpning.
Ja, att hon, om hon nu är igång med sin styrketräning redan eller vill dra igång här och nu och bara känna att så kom de där loppen i vägen nästan, så kan man ju ta dem för vad de är då. Och bara ta det som en rolig grej och springa och gå om vartannat. Om
hon känner ju, vibben är ju att hon inte är så sugen egentligen, men kommer förmodligen att fullfölja ändå. Jag kan ju känna spontant att alltså en mara, jag vet inte fasen om jag skulle vilja ställa mig på startlinjen på en mara och känna mig halvsugen.
Nej, halvmara tycker jag går gränsen.
Den
kan man ju ta som ett liksom löpning / promenad,
långpass.
Men mara är ju något helt annat. Jag skulle säga att om hon inte är trän eller liksom har varken mentalt sug eller har tränat ordentligt för det med långpass och så, då är det ju rent ut sagt bara dumt att göra det.
Jag tror hon kommer att tycka att var lite rädd om din löpning, och jag kan ta mig själv som exempel. Jag fick ju den här motivationsvackan efter förra året när jag tokkörde, så att var lite så här på din vakt och kör ingenting som du inte är sugen på, för att jag menar, jag har till exempel inte sprungit någon mer mara sen den här maran 2018 när jag totalklappade igenom och gick sista milen, så att det sätter sig i huvudet. Det
kan ju bli nästan en utbrändhet.
Ja, men lite så,
mentalt, även om du nu har funnit glädjen i löpningen igen, men en utbrändhet i att ta i och göra de här riktigt utmattade varianterna. Och det är ju trist att komma dit egentligen. Man ska inte behöva det. Utan man,
inte som motionär i alla fall, tycker jag.
Sen behöver man ju inte utsätta sig för de grejerna ändå, även om du inte har gått in i väggen på det. Så, men att det finns liksom en möjlighet om man har lust till det i alla fall, så att inte det mentala stoppar.
Nej, och sen, som svar på frågan då, att så här, om man vågar släppa löpningen, ja, det gör man. Och sen vill jag också bara lyfta fram också, det har ju lite att göra med hur man kan träna, har ju också att göra med hur gammal man är, vilket kön man har och så här, kvinna till exempel i förklimakteriet eller i klimakteriet, där så märker ju många att man inte kan träna så tung styrketräning kanske som man är van vid, för att det blir en tuffare och längre återhämtning, så att man får vara lite vaksam på det också, hur kroppen känns.
Nej, och sen vi var inne på tidigare här med släppa löpningen, absolut, och det man kan göra också är ju liksom att köra jag har ju eget exempel bara nu, mitt halvår tillbaka är hur otroligt lite jag har sprungit, men styrketränat massor och sen kört lite annan kondition, men inte tokkört jättemycket annat heller. Jag har cyklat lite, jag har simmat lite, jag har kört lite i vatten, men det mesta har faktiskt varit styrketräning av olika varianter. Sen har jag hållit igång lite konditionsträning, men jag tycker att inte satsat på det och inte sprungit någonting, och ändå så går det väldigt snabbt att komma tillbaka. Så att det viktiga är att köra att du är allmänt bra tränad. Då kommer du alltid tillbaka.
Gud ja. Men du behöver inte oroa dig för att konditionen ska hamna på noll. Det kommer den inte att göra. Utan, skippa maran.
Ja, jag tror. Ja. Halvmaran kan du ta som en kul grej. Mm. Och så skippar du maran.
Om du inte känner att det ska bli lite, att det ska bli kul. Då,
ja, och då får du nog ta det liksom väldigt lagom i så fall, så att du inte gör något dumt och får ont.
Det är ju flera, Malin, som frågar om det här med att få tillbaka självförtroendet när man har varit skadad en längre tid. Eller om man, så fort man börjar utvecklas och se resultat, så blir man skadad. Så att just det här att hur bibehåller man motivationen när man, det blir liksom stoppa, starta hela tiden?
Ja, alltså min målbild är ju alltid att du ska komma ur den perioden, att du inte blir start och stopp hela tiden, att du tränar mer rätt, får man säga då, så att det inte blir de här stoppen, för det är oundvikligt att ibland, om man har en lång period med att, eller att man alltid tränar år efter år, då får du någonting som sätter sig någon gång i kroppen. Det är ju ingen som aldrig haft ont någonstans.
Nej, man bör kanske lära sig lite av sina skador dock.
Ja, precis. Och framförallt liksom hänga med i, är det samma återkommande skada? Är det nya grejer? Vad gjorde jag den gången? Varför blev jag skadad? Ta en analys av sig själv i så fall. Det är ju oftast ingen slump att du blir skadad. Utan du kan ju, om du tittar tillbaka, ofta lära dig väldigt mycket av en skada. Så att det som är målsättningen, det är ju att hitta en träningsform, en nivå som din kropp klarar. Mm. Och det är det som är det svåra. Det är därför jag säger det är allra svåraste med träning. Att hade det varit så enkelt att bara skriva ett sånt träningsprogram som funkade för alla, och så blev man så bra som det stod där, om du följde det där till punkt och pricka.
Ja, magiska pillret.
Ja, det hade varit fantastiskt. Mm. Men det är så individuellt. Det beror helt på hur din kropp är, var du kommer ifrån, hur mycket du har tränat tidigare.
Livet i övrigt.
Och så vidare och så vidare. Ja, period i livet och så. Så att därför så måste du hänga med och vara klok. Och det är det som är både det svåra men också det häftiga, tycker jag, med träning, att lära sig det, att hänga med i sig själv. Och som sagt, är man väldigt mycket skadad, då ska man ju, tänker jag, verkligen försöka gå till botten med varför.
Men får jag fråga dig då, Malin, nu får du rätta mig om jag har fel, men du har haft väldigt mycket hälseneproblem. Mm. Men hur har, liksom, har...
Eller hälproblem. Egentligen inte hälsenor.
Hälarna.
Ja.
Men då, jag som inte har koll då, vad gjorde du saker annorlunda men blev skadad igen ändå?
Jag gick ju till botten med varför fick jag alltid ont på samma ställen, fast på båda fötterna. Men liksom, det är ju den enda skadan jag har haft. Jag har aldrig haft knäna, ryggen har hållit, höfterna och övriga delar i fötterna och hälsenorna. Men just alltid på samma ställe vid hälbenet, inflammation, utväxter där. Men läkarna säger ju det, jag har ju opererat det här 6 gånger, att mina fötter är byggda på det sättet. Jag har väldigt högt fotvalv, styv i foten, vilket är bra, för man får bra spänst i foten, men det sliter mera på de partierna.
Okay.
Och sen är ju klart att hade jag varit en kontorsrotta i mitt liv, så hade jag kunnat klara mig bättre med hälarna förstås. Men jag har ju sprungit med spikskor.
Ja, men du har ju varit elitidrottare.
Och tävlat och på belastande nivå. Men det jag lärt mig av det är ju ändå att men balansera lite bättre. Också att försöka dra ner löpningen lite grann med åren. Variera mer, träna annat. Sen är det ju som sagt... man har olika svagheter, och det där är min svaghet. Men jag är medveten om det, och jag är mycket mer lyhörd nu för tiden. Mm. Jag stoppar tidigare, tror jag.
Ja, men det, där säger du någonting väldigt bra, det här med att stoppa tidigare. För jag upplever när jag framförallt surfar runt på Instagram, då, där jag är ganska mycket. Och det är att folk vill inte riktigt acceptera att de börjar bli skadade eller på väg att bli skadade, att man har en känning, utan man fortsätter ändå. Och då stoppar de inte tid, och så får de den här skadan. Och sen så är det ett faktum, och istället då för att göra som du sa, att backa tillbaka, varför blir jag skadad? Ja, men då vila dem ut skadan, gör någonting annat en period och sen är det på igen, fast på exakt samma sak, vilket gör att ja, men om ett litet tag så dyker den där skadan upp igen. Och har du väl varit skadad på ett ställe, då är ju det området också mer utsatt. Det kommer ju lätt, kroppen minns ju, ja, men det var här det blev en skada, då kommer du få skada där igen. Så att man måste ju verkligen ta det, liksom, ja, ta kroppens signaler på allvar.
Ja, det är det allra viktigaste för att undvika skador ändå, våga stoppa i tid. Och det handlar ju så mycket om att, i alla fall till motionsnivå, så är det mer sällan du råkar ut för en akut skada, alltså att det bara smäller rakt av när du ute och springer. Det kan hända, och det har ju hänt ofta när man gör andra grejer, kanske spela tennis eller gör några sådana grejer som du inte är lika van vid, så kan hälsenan gå, eller du vrider till knät när du ska lira fotboll med barnen eller något. Men annars så är det mer belastningsskador du drar på dig som motionär, och det kommer ju inte över en natt, utan det smyger sig ofta på. Så kan man liksom stoppa i tid, byta ut träning mot något annat, och det är här jag har pratat om det tidigare, att om man redan har andra varianter av träningssaker som man kan ta till när man inte ska springa, när man känner av någonting som man ändå tycker är bra träning, då är det lättare att tänka att jag hade tänkt att springa idag, eller jag hade tänkt att springa jättemycket den här veckan, men jag känner att jag behöver flera dagar utan löpning eller en hel vecka för att läka någon liten krampa. Men då har man direkt andra träningsmetoder att ta till. Då går man på gymmet och så vill man ha kondition, så kör man det på annat sätt. Med cykel eller cross trainer eller vattenlöpning eller simning eller något annat, roddmaskin eller...
Jag tror det gäller att ha de där alternativen, alltså att de verkligen inte är så avlägsna för en. För jag tror många ändå, jaha, okej, ska jag till gymmet, jaha... jag har inte ens ett gymkort kanske.
Nej, då krävs det så otroligt
det blir,
mycket mer.
Ja, det blir en tröskel. Och då är det lättare att man ger sig ut där och ska testa lite grann. Hur ser, och så slår man upp den där skadan igen. Liksom.
Nej, så det är ju liksom... Det är i alla fall som ofta elitidrottare blir bra på, att man liksom lyssnar på kroppen och försöker stoppa i tid. För att man vet... att det kostar så mycket om man går över gränsen. Sen går det inte alltid att stoppa, för det kan komma väldigt snabbt en grej också, men många gånger är det du själv som har gått över gränsen för länge med en sak. Men nu, sen att få tillbaka självförtroendet då, det är ju, ja. Vad har du för erfarenhet av det?
Jag gillar ju att testa nytt då och blir inspirerad av mina gäster i maratonpodden som jag har också. Och då, alltså jag tycker ju det här med fotstyrka är väldigt intressant. För det, vi kommer inte ifrån, rumpan är viktig, men foten är ju ändå den vi sätter ner när vi springer. Och jag upplever att väldigt många använder inte sina fötter. Så att jag tycker ändå någonstans, är det någonting nytt man ska testa? Ja, men testa, köp till exempel ett par såna här löparskor som har lite bredare tåbox och testa och springa kortare pass med dem. Alltså inte barfota skor utan dämpning, utan de här med lite bredare tåbox där foten får plats, där foten får spreta precis som den ska. Testa och se. Och då tror jag man kan få tillbaka lite självförtroende, för du gör inte ont hela tiden. Eller du gör någonting nytt i alla fall.
Och sen säger jag bara så här, ju äldre man blir, desto mer tror jag på att variera träningen ännu mer. Att inte bli för ensidig. För det är också den största risken att bli skadad. Att du kör samma nötning för många gånger eller på en vecka. Istället för att sprida ut och kan träna mycket, mycket mer. Ja. Så att det är mitt hetaste tips rakt igenom. Och det är också för att jag känner ju att jag har ju blivit några år äldre också och tål inte lika mycket löpning. Men jag tål löpning när jag väl har fått vila från löpning ett par dagar. Så tål jag liksom hård löpning.
Men du kör väl också mycket mer rörlighet nu än tidigare?
Det gör jag. Styrketräning och rörlighet, och det är liksom det, ja, som gör att man faktiskt håller ihop bättre.
Ja, nej, precis. Och skelettet blir ju också hårdare med åren. Det är lättare att saker och ting pajar. Och muskler och allting blir ju... Det sker ett litet förfall där. Så att det måste man ju ha i åtanke. Man kan inte ställa samma krav på kroppen som man gjorde förr. Men man kan fortfarande köra hårt.
Oh ja, men som sagt, belastningen ska inte vara exakt likadan hela tiden.
Nej. Ja, men jättebra. Nu har vi ju hunnit med en hel del frågor, så nu kan vi väl ändå knyta ihop den här säcken med en god känsla.
Det tycker jag absolut. Och ja. Vi är på gång. Du,
Jag är tydligen anmält till 3-milen på Lidingö, Malin.
Är du?
Ja.
Oj, här sitter du och tonar ner dig. Jag har backat ur och du har smyget dig in på startlinjen.
Men jag känner så här, jag har legat ändå på uppåt så här 24-25 kilometer på mina långpass. Och jag har sprungit dem med en bra känsla. Jag har absolut inte tränat för backe. Men jag tänkte jippolöpa lite och göra high five med publiken. Så kan jag ta den rollen, så kan du sikta på 2022 års upplaga.
Ja, jag tar den rollen att backa ur när jag inte är tillräckligt bra att träna. Men det
jag håller ställningarna på Lidingö då, om jag får vara frisk.
Ja, men gud vad härligt. Men löpning är ju brett. Man ska göra det som passar en själv. Och det är kul att vara tillbaka i lopp. Så att jag tror att det kan vara väldigt fin stämning där
ute i år. Det tror jag också. Ja, lite glesare mellan löparna också, troligtvis. Stort tack till dig som lyssnade. Och ja, man vet aldrig när vi är tillbaka. Men plötsligt händer det.
Ja, vi hörs.
Vi hörs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här programmet görs på Beppo.